Och så ska jag meddela att det har blivit en programförändring. Uffe Wedenbrandt som skulle ha presenterat DNS-test har fått lite problem med halsen. Och som ersättare då så har vi fått hit den som har skrivit programmet DNS-test och dessutom gjort presentationen. Så att, Patrik Fällström.
Hej, jag heter Ulf Wedenbrandt. Jag har bantat på längden. Nu ska vi se. Stängde jag. Tack. Så där, historien bakom det här föredraget var att Staffan fångade mig och tyckte att jag skulle prata om det här DNS-testprojektet. Det var ett uppdrag som jag åtog mig att skriva den här programvaran och prata om det. Men sen visade det sig att jag inte kunde vara här idag. Men som ni ser så visade det sig att jag sen kunde vara här. Jag lyckades då i min tur hitta Ulf Wedenbrandt som vågade prata om det. Om jag lovade göra presentationen. Så det är faktiskt sant att jag skrev programvaran och gjorde presentationen. Sen får vi prata om det också då. Så DNS-test i varje fall, vad är det för någonting då? Jo, det är ett projekt som initierades av I-stiftelsen. För att kolla lite grann hur pass bra kvalitet vi hade på delegeringen i assessionen. För personer och individer som jag sa att, men vänta nu här ett tag, när vi kollar lite hur bra delegeringen är egentligen med GLU-record i zonen, så är det nog ungefär 20% av domänerna i SE som är trasiga. Eller, ja, jag kommer förklara vad jag menar med trasiga så småningom här. För som, precis som Liman påpekade tidigare, man kan ju liksom bevisa allting. Och det allra bästa är att först göra en graf som ser snygg ut och sen hittar man på frågan. Det är alltid lättast då. Så att det vore väl lite intressant då, dels att ta reda på hur illa det är egentligen. Och sen efter det börja fundera på, är det här som så att det är för svårt för kunder till Nikesi att göra förändringar? Måste vi ändra liksom, reglerna? Ska vi, alltså för hur man ska göra förändringar? Är det problem med DNS-protokollet? Det är väl sånt som jag till exempel är mer intresserad av. Kan vi göra DNS-protokollet stabilare för att minimera den här typen av problem och så vidare? Så att jag skrev ett program, så att DNS-test är namnet på det här projektet. Och så skrev jag ett program som man kallar för DNS-check. Och själva idén då med det här som jag fick uppdrag att göra var att få någonting som dessutom innehavaren av domännamn ska kunna använda för att själv se vad det är för kvalitet på delegeringen. Naturligtvis är det som så att just Uffe Wedenbrandt och jag håller på att flytta det här från, jag har en gammal Sun, en Spark Station som i Berkeley som jag kör det här programmet på, och den går på knäna av de här testerna bland annat var, så att just nu håller vi faktiskt på att flytta över det här till Nikesi för att driftsätta det, så att jag kommer visa ett par URL som naturligtvis inte funkar idag då. Det är väl lite taktiskt dåligt naturligtvis, men både Uffe och jag har alldeles för mycket att göra, och man måste ju göra sånt här när man just har tid, och just nu har jag tid att göra med det här då, så att, sorry. Så är det med det. Vad är det DNS-check gör för någonting då? Det finns ju miljoner såna här olika, eller åtminstone 20 olika testprogram, och bland annat har ju Nikesi att själv som de använder när man begär en delegering, så får man ange IP-adresser och så kollar Nikesi om det går att göra den här delegeringen. Och det de gör är ungefär likadant som vad jag gör, och vi har också utbytt en hel del erfarenheter. Men det finns ju också programvaror från till exempel från Men & Mice, och det följer med Bind-distributionen programvaror. Men vad de gör är att de kollar om zonen är korrekt, alltså till exempel om till exempel zonen för PTR-record och för A-record, om de stämmer överens. Om det är som så att man faktiskt har A-rekord för MX-rekord och så vidare. Det vill säga att innehållet i en zon är korrekt. Och jag tyckte inte det där var så jätteintressant. Eller liksom, ja, det är viktigt att det är rätt också. Men jag såg inte det som lika intressant som att se att det står samma information i förälder- och barnzonen. Det vill säga jag ville kontrollera att själva delegeringspunkten är korrekt. Och därför började jag skriva det här programmet själv för 4-5 år sedan. Och så där då. Och dessutom att innehållet i SOA-rekordet är korrekt. Och naturligtvis så kan ju liksom folk diskutera om det här är rätt saker att testa. Jag så som kung då i det här projektet, eftersom det är bara jag som är med i det här, så bestämde jag själv. Det här har å andra sidan gjort att andra som också skriver motsvarande programvara, som till exempel i motsvarigheten i Frankrike för Nikesi utvecklade program, det har gjort att i och med att jag har gjort det här så har det börjat en diskussion inom ITF och framförallt inom RIPE. Vad är det som är rätt delegering egentligen? Och vad menar man med att någonting är trasigt? Och det är man ju naturligtvis inte överens om. Av praktiska skäl. Så att det finns som sagt en massa andra sådana här saker. Och jag tyckte då till slut alltså att jag behöver göra något eget verktyg som testar det som jag vill och ingenting annat. Väldigt sån där monopolistiskt små påväg grej då. Och det gör också att när jag väl har lyckats sätta upp det här ihop med Uffe och ni testar det själv och ni tycker att jag testar fel saker och att andra saker ska testas, så ska ni höra av er till mig eller till det här projektet DNS-test. Och tycker ni att jag gör helt åt skogen saker, då ska ni naturligtvis mest prata med till exempel Staffan och inte med mig, så att han kan kasta ur mig ur det här projektet. Hur som haver, det viktiga är att det första som jag bestämde, det var att jag anser att en zon, för att vara korrekt, så måste alla namnservrar vara rätt. Jag anser att det är ett fel i en zon om någon av namnservrarna har till exempel felaktigt glue. För att DNSen ska funka, som vi såg på Rickards presentation, så räcker det med att en av namnservrarna svarar. Men jag säger att en zon är trasig om minst en av dem inte svarar. Och det gör att när jag säger att det är 20% fel i SS-zonen, så innebär det att 20% av delegeringarna har åtminstone något NS-rekord som det är fel på. Men det har absolut ingenting att göra med det som Rickard testade, det vill säga hur många av zonerna är det vi inte får något svar på alls. Det testar inte jag. Och i praktiken kan alltså en domän mycket väl fungera om 2 av 3 nameserver är rätt, men ändå kommer det logga som ett fel i mitt verktyg. Och det kan ni ju tycka att det där är ju dumt då. Anledningen till att jag valde att göra så är att när man kör DNS, om vi också tittar på de testerna som Rickard gjorde, så visar det sig att DNS-protokollet är oerhört stabilt. Om du har en klient så kommer du alltid komma åt www.aftonbladet.se så länge en namnserver för aftonbladet.se svarar. Men om den sista försvinner, då får du ingen svar alls. Det vill säga själva funktionen DNS, antingen funkar den eller också den helt trasig. Meningen är att, men däremot själva uppsättningen av DNS och konfigurationen, den kan gradvis sönderfalla genom att du först har du 5 nameserver, sen har du bara 4, sen har du 3, sen har du 2, sen har du 1 och sen 0. Och det är inte förrän vid 0 som användarna börjar ringa och klaga. Men mitt verktyg rapporterar error när den första faller bort. Så att jag gjorde verktyget så här just för att den som kör DNS ska kunna få en tidig varning att saker och ting börjar gå sönder och man kanske ska titta på det. Och jag kräver inte att ni ska hålla med mig om att det är rätt sätt att göra det på. Därför poängterar jag här att tidigt i projektet så gjorde vi alltså så att jag fick välja personligen vad jag tyckte var rätt. Och sen i efterhand så håller vi på och justerar. Jaha. Här ska vara ett par grafer. Vad intressant. Ja, då slipper ni dem. Jag tänkte visa, det var en graf över SS-zonen och hur mycket fel och antalet domännamn har ökat med tiden och sådär. Den kanske är pappersbunten i varje fall. Där har ni den, okej. Okay. Det går ju snabbare så här ändå. Hoppar över lite sidor. Så vad är det jag testar för någonting då? Det här kan ni titta på då. Det är en massa sådana här saker. Till exempel att man verkligen får auktoritativa svar från auktoritativa servrar. Att glue record i förälderzonen är samma som IP-adressen för de auktoritativa A-rekorden. Jag kollar också sådana saker som kanske är lite mer kontroversiellt. Jag kollar att det till exempel att det finns PTR-rekord för alla A-rekord. Jag anser att det ska vara så. Och det pågår en diskussion inom ITF om man verkligen ska vara tvungna PTR-rekord. Jag anser det. Och sen kommer du följdfråga, men vad ska du ha dem till då? Och då säger jag, det är väl bra att ha. Så att jag har inte riktigt något svar, men jag tycker att det ska vara så. Jag kollar också att namnservrarna faktiskt svarar över både UDP och TCP. För med tiden så har det blivit mer och mer viktigt här när vi nu pratar om IPv6. Att vi pratar om att börja med DNSSEC och andra saker. Vilket gör att paketstorleken eller mängden data vi skickar tillbaka, det verkar som den kommer öka oavsett hur mycket vi försöker hålla ner på stor paketstorleken. Och det gör att risken för trunkerade svar kommer öka och därmed så måste man idag faktiskt stödja både UDP och TCP och så är det. Det är nämligen som så att i DNS-protokollet, för att bli lite mer teknisk, är det alltså så att om svaret inte får plats i UDP-paket så kan servern svara till klienten och i det svaret sätta flaggan truncated response. Och då kan klienten välja att starta om frågan och göra det över TCP. Det kan ju hända att klienten tycker att den fick tillräckligt mycket information. Kolla också mailadress och sånt där, att man inte använder CNAME och ditt rötter. Vad gäller rotzonen, som har lite färre poster och därmed lite lättare att sammanställa vad det är för typ av problem, så är det som så att de allra största delarna av problemen för det här är alltså inte rotnamnsservrarna, utan det här är alltså TLD-namnsservrarna, det är rotzonens innehåll jag testar. Så ser vi att den största delen av problemet är att namnserver inte svarar över TCP. Och sen nästa typ av stora problem är att det finns glue records, som i själva verket, det vill säga IP-adresser som finns i rotzonen för TLD-namnserver, men skickar man en fråga dit så får man inget svar. Det är lite trist. Och i stapeln till vänster med små siffror som ni kanske inte kan se, det är alltså, det är procent. Så att över 90% av TLD i världen har åtminstone en namnserver av alla dem för varje zon som inte svarar på TCP. Det är rätt högt. Men som sagt, minst en. Det innebär att om det är som så att man frågar över TCP, så är det nog jättestor. Det är alltså säkert så att alla TLD har åtminstone en namnserver som svarar över TCP. Så att, återigen, så tjänsten funkar nog. Så att om vi tittar på SS-zonen, så ser vi att i maj då, jag har inte gjort någon sammanställning efter det, så ser vi att det är nämligen som så att det är tyvärr så som jag skrev det programmet, det är nämligen otroligt svårt att träda på vad som egentligen är felet. För att om det är som så att man har en lame delegation, alltså att man har en IP-adress som pekar på en namnserver som inte svarar, då rapporterar mitt verktyg också naturligtvis att man inte svarar över TCP. Ja, om man inte har någon nameserver där, då får man ingen svar varken över UDP eller TCP, vilket gör att det blir en massa följdfel. Så att det är rätt mycket arbete bakom, tyvärr då, att få fram den här typen av graf. Men 41% av de zonerna som det är problem i SS-zonen, består problemet i att Nick SC har en IP-adress i sin databas över vad som ska vara ett domännamn, men det finns ingenting där som svarar. Det är 14% är problem med TCP, 6% har en e-mailadress i SOA-rekordet som där inte finns, som inte fungerar. Det 4% har färre än 2 NS-rekord. 14% av felen består i att man har antingen en mailadress eller ett nameserver-rekord eller motsvarande som det inte finns några rekord för. Så att det största problemet i SS-zonen är helt klart, vi kan diskutera de andra då, vad det är för typer av fel. Men det största problemet i Sverige är alltså uppenbarligen att folk flyttar sina namnserver utan att rapportera till Nick SC. Så kan man säga. Ja. Det Leif säger då att det kan ju vara som så att det är ett tillfälligt fel då. Vad jag har gjort, vad mitt verktyg gör är att han tar alla zoner i GS-zoner och så gör en round robin över det. Jag tar och testar ungefär 20 zoner, ungefär 10 zoner i sekunden och så håller den på med det dygnet runt. Jag har gjort en del så att det här blir då ett stickprov vid just ett tillfälle från en mätpunkt. Och Rickard berättade ju lite grann, vad är problemet med att mäta bara från ett ställe? Det kan vara nätverksproblem hos mig eller någonstans mellan mig och de här namnserverna naturligtvis. Men jag har sen gjort stickprov manuellt och tittat på de här som är lame. Och då kan jag se att eftersom jag testar samma zon vid upprepade tillfällen ungefär var tredje dygn, så är stort sett alla de som jag har sett, så har det varit att det är, liksom, det är fel hela tiden. Ja. I lame i det här fallet så ingår det... Så det är korrekt. Och väldigt grann, det ingår också, det är mer saker än det. Lame innebär för mig också att det kan hända att det är någon som till och med har zonen men inte svarar auktoritativt. Så det kan ju också vara programfel eller liksom andra typer av saker. Det är korrekt. Men De har inte sagt till Nikesse att zonen inte längre finns. Okej, så här. Det är en väldigt bra fråga. Och det här är precis den typen av diskussion som jag vill provocera fram med det här verktyget. Så att, det här kan vi också prata om, men jag tror vi har lite ont om tid här då. Men för att förklara vad ingår i lame, vad jag kräver för att en zon inte ska vara i lame, det är att det är från alla IP-adresser som finns i SE-zonen, eller om det är så att det inte är glue som behövs där, men alla IP-adresser som påstås serva zonen måste svara auktoritativt. Om någon nameserver svarar på något annat sätt än auktoritativt, det kan vara inte eller icke auktoritativt eller någonting, från någon av sina IP-adresser, då hamnar man i den här lame-skålen. Så att återigen, det funkar säkert liksom jättebra. Det finns massor sådana här fall som du menar då, som kanske inte är så väldigt nog. Varför ska man tala om det för Nikesse? Jag tycker att man ska tala om för Nikesse när man gör förändringar. Antingen ta bort den eller flytta en slavserver. Men man har inget ekonomiskt incitament för att göra det naturligtvis. Så, vad är det då för fel? Det var då nästa sak som Staffan tyckte att man ska säga då. Det är, vad är det som är fel då? Och då är återigen det här, jag anser att en zon ruttnar gradvis. Så att den som kör en DNS ska nog hålla lite koll på vad som händer. Men återigen, när jag säger att 20% av domänerna har fel, så betyder det inte att vi inte kan använda 20% av domänerna i Sverige. Vi kan snarare fortfarande använda alla utom de som precis har stängts av och flyttas. Ja. Så att det här verktyget är verkligen till för att titta på långtidstrender och se om det blir bättre eller sämre. Och för de som kör DNS att göra en tidig markering att det här är att någonting är på väg att gå sönder. Så det här är om lame då, att det är olika information i parent och child. Olika information kan ju vara liksom av olika skäl. Det vanligaste är att man inte har pratat med DNS. Och det kan också hända om en namnserver har gett upp eller har misslyckats med att göra zone transfer. Vilket gör att det kan ju vara så att man har en auktoritativ server som verkligen är uppe. Men framför masterservern, det här är rätt vanligt, framför masterservern har man satt upp en firewall som blockerar trafik över TCP mot port 53. Vilket gör att slavservern misslyckas med att göra en zone transfer. Vilket gör att efter ett tag timern är ut. Så att även om slavservern faktiskt är där, att den ska serva, så har kommunikation mellan mastern och slaven misslyckats. Det kan också vara. Och här är då ett exempel då att man i zonen SE så pekar man på NS2 exempel SE, men man har egentligen själva verket i exempel.se som man valt att peka på någon annan. I det här fallet har man till och med ändrat NS-rekordet, men det kan ju vara som så att man bara ändrar IP-adressen. Nästa sak som händer då i det här fallet är att man i slavservern så pekar man fortfarande på den som tidigare var master, men i själva verket så kanske man har gjort om det. Det kanske inte finns någon nameserver där längre. Ett annat problem kan vara att ett A-rekordet saknas, eftersom man pekar på NS3 exempel SE, men det finns ingen, man har ingen IP-adress i zonen för det. Så att man pekar helt enkelt på, man har ett NS-rekord som inte är liksom, det går inte att slå upp A-rekord för det. Det finns inget A-rekord. Andra problem som kan finnas då, det är att TCP inte finns. TCP behövs absolut för zone transfer, men det ser nog ut som så att vi kommer se fler och fler frågor över TCP. Jag påstår då i varje fall, vi håller på att diskutera hur vi ska kunna mäta just nära namnserver vad det är för trafik som kommer dit. Och jag visst, mängden frågor över TCP är försvinnande liten, så det kan vi väl ignorera, men jag påstår att trafiken över TCP ökar. Det kan hända att jag har fel och att jag måste äta upp min gamla hatt, men vi får se. Ett annat vanligt exempel i konfigurationen är det här. Att man har ett NS-rekord som är NS4 exempel SE och sen i NS4 är ett CNAME. Så här får man inte göra, utan det som står vid NS-rekordet måste vara ett A-rekord. Det här är också rätt vanligt att folk inte vet att det måste vara ett hostnamn efter NS, utan man skriver dit en IP-adress direkt. Det är inte heller så bra, för då så försöker man slå upp A-rekordet för 192.168.1.1 och toppdomänen 1 finns inte. Det här är ett vanligt fel i SOA-rekordet, att man faktiskt skriver en e-mailadress med @sign där. Och det här går inte, för att det är nämligen som så att den vänstraste punkten i mname i SOA-rekordet ersätts med en @sign. Så om man tar hostmaster@example.se som det står här och gör om det, så får man hostmaster@example.se och den mailadressen funkar inte. Det här är väldigt vanligt fel. Rätt är alltså att skriva hostmaster.example.se i SOA-rekordet. Så ett par summeringar här då, det är att det är någon typ av det som jag kallar fel i 20% av domänerna i Sverige. Det vi ska komma ihåg är att DNS funkar ändå, otroligt viktigt. Jag tror däremot att vi borde kunna komma ner till 10% fel, inte lägre, för det kommer alltid vara trafikfel och beroende på hur man mäter och sånt. Men det skulle kunna vara lite bättre då. Den andra viktiga saken var att jag kastade igång det här verktyget och därför är det så jobbigt att flytta det nu tyvärr, för 20% av koden blev ett riktigt äckligt hack som man gör på kvällen när man egentligen inte borde programmera. Det var att jag ville få igång de här mätningarna innan vi öppnade, innan reglerna i regelverket öppnades. För inklusive mig själv och andra trodde ju naturligtvis att antalet fel i SS-zonen skulle öka när registreringen släppte fri, för att det skulle vara fler som registrerade domännamn och sen inte ta hand om DNSen. Jag och andra hade fel. Det procentuella antalet fel i SS-zonen stannade trots att liksom regelverket ändrades. Och det tycker jag är rätt intressant. Folk är alltså lika noga att ta hand om, eller lika slarviga att ta hand om sin DNS nu som tidigare. Så. DNScheck.se som sagt, men den kan ni väl vänta till på måndag innan ni provar. Så här, det vi gör är helt enkelt att det här verktyget kommer köras också i Italien och Korea. Och det vi håller på med är att istället för att jag ska mäta allting som inte min lilla maskin orkar med, så ska respektive domän ta hand om sin egen del, så gör om det till att bli distribuerat. Så att måndag ska det vara klart, hoppas jag.